Hallå vänner.
Relaxpodd igen, och idag ska vi prata om sömn. Och vi ska prata om saker som man kan göra för att förbättra sin sömnkvalitet. För sömn är ju någonting som är otroligt viktigt för återhämtningen och för oss människor. Och om sömnen är dålig så gör man inte så mycket annat än att försöka fokusera på att få ordning på den faktiskt. Och så är det inom sjukvården och så är det inom alla delar med hälsan egentligen. För den har sån stor påverkan på oss, speciellt om den inte fungerar. Björn Rudman heter jag. Det är jag som sitter bakom de här spakarna i den här lilla podden. Ni är jättemånga nya lyssnare som har tillkommit på kort tid och det är jätteroligt tycker jag. För då får jag en chans att kanske hjälpa fler. Och det är ju därför jag håller på med den här podden och Instagram och sådär. Samtidigt som jag jobbar som terapeut. Samtalsterapeut för stressrelaterad psykisk ohälsa. Och där är ju sömnen en väldigt viktig faktor. Och det är någonting som jag behöver kika av i stort sett första samtalet som jag har med individer. Det är ju att, okej, hur fungerar sömnen? Och då är den lite hackig ofta då. Okej, är det svårt att somna in? Det är en typ av besvär. Vaknar man upp 1000 gånger under natten? Det är en typ av besvär. Vaknar man upp väldigt tidigt, alltså när det fortfarande är natt nästan, och hjärnan verkar vara klar för natten så att säga, va? Sovit klart, det är en typ av besvär. Och olika sömnbesvär har olika strategier egentligen för att ordnas till. Insomningen har en grej. Det här om man vaknar upp många gånger under natten så är det en sak som man försöker, eller ett antal saker man försöker. Och när det gäller då att vakna upp väldigt tidigt så är det ytterligare saker. Och idag ska vi prata lite grann om hur man kan göra för att förbättra sömnkvaliteten. Sådär, va? Och det är ju så här att insomning är en passiv process. Och det är en passiv process så tillvida att hjärnan inte ska vara aktiv. Och om hjärnan är aktiv eller aktiveras både utav extern stimulans eller intern, det vill säga att man tänker på saker och ting, så är den inte passiv längre. Och då kommer det helt oundvikligen bli svårt att somna. Så att ett bra första steg där, om man har svårt att somna in så att säga, så är det ju då, okej, men hur aktiv är huvudet? Hur mycket saker pågår på insidan? En sak som ökar aktiviteten väldigt mycket, det är ju problemlösning. Att ligga i sängen och försöka lösa problem som man inte har gjort under dagen eller som man vet att man har över sig imorgon eller som kommer på horisonten. Det kommer att göra oss mer aktiva. Det kommer också att göra att vi får svårare att somna. Ett trick då skulle kunna vara att man faktiskt går upp och skriver ner de här problemen. Att man går upp och tömmer ut huvudet och så lägger man sig och försöker då slappna av. Eller fokusera på någonting som inte kräver så mycket koncentration. Läsning är ju en sån sak som, det är klart att om man är stressad och utmattad så kommer det vara svårt med läsning. Men om vi bara pratar om sömnkvalitet och sömnproblem så att säga, om man inte har problem att läsa, då brukar det vara ganska smidigt att göra på kvällen i sängen. Vi vill ju undvika kanske mobiltelefon och sånt där av olika orsaker. Det ena är ju att mobiltelefonen ofta pockar på uppmärksamheten. Det är inte så att vi bara har en webbsida som vi kan komma åt där, utan vi har även chattar, vi har konversationer, vi har uppmärksamhet och bekräftelse i de sociala medierna till exempel. Det finns mycket som aktiverar huvudena där. Och tillsammans då med att man tror att det blåa ljuset i skärmen faktiskt kan bidra till att rubba lite melatoninivåer och sånt där. Så att är det så att man har svårt att somna och man märker av hur hjärnan ligger och löser problem där, så är det ett bra trick att gå upp och faktiskt skriva av sig. Man kan också tänka sig att man gör det här innan man går och lägger sig. Att man har det som en del av kvällsrutinen. Skriva ledigt, vad ska hända imorgon? Vad är det för problem som hänger i luften? Så att man för det vidare till nästa dag om man behöver. Och det gör ju också att hjärnan inte behöver komma ihåg de här problemen. Vilket också är ganska käckt liksom. En annan sak då som vi pratade om när det handlar om sömn och problematik med sömn. Både att somna Och att man vaknar upp massor av gånger och vaknar upp tidigt. Det är stress. För att stress är ett beredskapssystem som ska förhöja våran redohet så att säga. Som ska förhöja våran aktivitet och liksom hjälpa oss att vara beredda på fara. Så ju mer beredd man är på fara när man ska gå och lägga sig, ju mindre passiv är ju processen någonstans, va? Och det här är ett jättevanligt fenomen att sömnen är väldigt oregelbunden. Att man, ibland somnar man bra, ibland somnar man dåligt, ibland vaknar man upp 1000 gånger på en natt, ibland gör man inte det och liknande. Och när det är på det viset, då är det väldigt ofta så märker jag, enligt min erfarenhet och de jag träffar, att det är just stress som är huvudproblemet av flera olika orsaker. Det är så här att stress som system genom HPA-axeln, som den kallas, det finns tidigare avsnitt om detta i podden, släpper lös ett hormon som heter kortisol. Och kortisol ska ju då generera energi, den ska höja våran beredskap och så vidare och så vidare. Och kortisol hindrar våran förmåga att gå in i djupsömn. Och det ska det göra. För att det är ju, säger ju sig självt att om vi är stressade över en farlig situation, om vi tänker våra förfäder på savannen sådär, va? Om vi var stressade över en farlig situation, så inte fan skulle vi somna så djupt att vi knappt gick och väcka. Nej, vi skulle vara väldigt lättväckta istället. Vilket då är en av funktionerna i kortisol. Det stoppar förmågan att gå in i djupsömn. Så stressnivåerna kommer att påverka oss både i form av vakenhet och beredskap på kvällen när vi ska somna. Men också förmågan att somna djupt och kunna sova hela natten. När vi vaknar upp många gånger under natten, då är det ofta så, ska jag säga, att det beror på stress. Att det finns höga stressnivåer representerade i vardagen och att därför så blir det mycket svårare att hålla en hel natt, liksom. Och det här är ett problem för väldigt många, för att sömnen blir upphackad och sover man inte djupt så kan det ändå verka som att man har sovit hela natten men är fortfarande dyngtrött, liksom. Och det är viktigt då i förhållande till sömn och stress att man faktiskt kan koppla ihop dålig sömn med en förhöjd stressnivå. Att man börjar våga titta på det sammanhanget att för mycket belastning, för mycket att göra, för bråttom att göra sakerna, för lite tid faktiskt kan innebära att man sover sämre. För i många fall så tror människor att bara för att man har gjort mycket så kommer man sova bra. För att sömntrycket kommer vara så pass högt att om jag har ansträngt mig hela dagen så ska jag naturligtvis behöva sova på kvällen. Och det kanske har varit så i livet. Men det är långt ifrån säkert att det måste bli så här nämligen i själva sömnsituationen. Dålig sömn är väldigt ofta ihopkopplad med en hög stressnivå. Och det här måste vi våga smaka på. Och nu är ju inte stress bara att ta bort. Det har ni som lyssnar på podden förstått för länge sedan. Det finns ju massor av avsnitt som handlar om stresshantering och känsloreglering och problemlösning och allt möjligt. Och det är där man behöver jobba. Så att när man har sömnbesvär så ska man inte, ska vi säga, man behöver inte gå direkt på spåret att någonting är kemiskt fel eller att det är sjukdomsmässigt, utan jag går i stort sett alltid på stressen i första läget. Det kan också vara så att man får en sömnrubbning under en period och den kan vara väldigt krånglig att komma till rätta med. Det kan vara så att det har varit väldigt mycket press och stress under en period, men där man då med tid har liksom fått ordning på den situationen, men likväl så blir det en situation där den dåliga sömnen släpar, liksom. Och när den dåliga sömnen släpar så blir det en situation som på något vis föder sig själv. Dålig sömn skapar mer trötthet, skapar en svårare vardag, skapar en högre belastning som skapar en större trötthet. Men också en högre aktivitet i huvudet, vilket innebär att det betyder inte 100 säkert att man kommer att somna bättre bara för att man har sovit dåligt. Utan det kan bli ett par stycken nätter som är skitdåliga och då börjar vi få problem. Det kan gå väldigt fort att sätta troll i sängen, som man brukar säga. Att det blir en uppfattning från hjärnan att okej, nu kommer det vara svårt att somna i natt eller ikväll. Och då brukar det bli det. För det där hänger ihop. En förväntan på att det kommer bli svårt att somna kommer också skapa en högre aktivitet där man ligger och tänker, ja nu kommer nog svårt att somna nu, ja nu somnar jag inte direkt, ja nu har jag svårt att somna, fast i själva verket så är det fortfarande en ganska rimlig tid det tar att somna, så att säga. Pratar man med sjukvården så, och framförallt psykiatrin då, barn- och ungdomspsykiatrin tycker att en timme efter det, efter en timmes försök till insomning, har man inte somnat då, så ska man börja titta på varför det är så här, och framförallt att hjälpa individen att somna. Och då kommer vi in på det här som avslutning, ämnet sömntabletter eller inte. För mig så är det ganska enkelt. Om jag måste välja mellan att sova och inte sova, så kommer sömnen gå först. Och sedan om jag behöver kemisk hjälp för det, då får det vara så då. Så jag har absolut inga problem med insomningshjälp. Det finns ju insomningstabletter framförallt. Det är ju det när man har svårt att somna. Och det kanske inte är en timme vi pratar om. Det kanske tar 2-3 timmar om man ens slocknar alls. Då kan man behöva hjälp med insomning. Och då är det ofta rena insomningstabletter. Det finns en typ som är beroendeframkallande, misopiklon heter det ämnet. Och då heter de tabletterna Imovan eller Stilnoct eller liknande. Eller sopiklon som ämne då. Det är inte första spåret man går på. För de här är beroendeframkallande, man ska vara väldigt försiktig med dem. Och man ska inte ta dem för mycket och inte för ofta och inte som standard. Utan det sjukvården använder, det är allergimediciner av olika slag som skapar en dåsighet och som sänker trycket i det centrala nervsystemet. Och det funkar i regel väldigt bra. Man kan börja med en liten lättare variant på kvällen så man verkligen kommer ner i varv till exempel. Då blir det lättare att somna för vissa och så vidare. Så det är en process som man börjar ofta med mediciner som är allergimediciner och som är ganska milda och snälla mot kroppen. Det finns tabletter som är syftat till att hindra den här kraftiga eller många uppvakningar under natten. Det är en typ sådär. Så att man ska inte vänta för länge med att gå till vårdcentralen och flagga för att man inte sover. Alla perioder i livet är inte perfekta. Och vi kommer att ha perioder där vi faktiskt inte sover, okej. Okay? Det är mycket runt omkring oss, eller vi är småsjuka och så vidare. Det är inget konstigt. Men när det är fler nätter där man sover dåligt än det är nätter där man sover bra, och där själva tankarna har börjat med att nu är det jobbigt, nu kommer det vara svårt att somna i natt. Och där tröttheten påverkar den så pass mycket att man inte kan köra på sin dag och på kvällen somna normalt. Då tycker jag att man ska höra av sig till vårdcentralen och förklara sin situation. Och förklara hur det är svårt att somna, vad det är som händer och så vidare. Så man kan börja få lite hjälp där. De allra flesta får ordning på det med hjälp av insomnings, eller med lite så här lugnande allergimediciner på eftermiddag kväll. Tillsammans med att man kollar på stressen och vad är det som gör att du driver upp ett sånt här tempo? Vad är det som gör att du inte kommer ner? Och vad är det som gör att hjärnan fortfarande är aktiv när jag går och lägger mig? Liksom? Så att här finns det massor av olika grejer att göra för att faktiskt förbättra sömnkvaliteten. Där stressen är en av de viktigaste delarna. Såklart. Att hantera den, titta på den och se hur långt fram på dagen kör vi vårt race. Om vi kör hela vägen in i kaklet, typ vi håller på att jobba till 21 och sen ska försöka somna 22, kommer du ha jättehöga kortisolnivåer eller höga i kroppen, och då kommer det vara, igång, och kanske är det så att man däckar, men ofta blir det så att man vaknar ändå så småningom. Så att man behöver titta på helheten även här. Man behöver hitta sin väg och man behöver förstå sina problem, och jag märker att stressen som faktor är avgörande för de flesta. Och börjar man där tillsammans med att man kollar på de här enkla teknikerna och skriva ner problemen och sånt där, så man slipper ligga och älta dem när man ska sova. Och kommer ner i varv i tid och sådär. Så finns det väldigt mycket att göra. Ja, sömnen. Där vi lär ju få återkomma till den. Det finns mycket att säga. Och vissa tekniker fungerar för vissa människor. Och andra människor behöver ha andra vägar fram. Liksom. Men någonstans måste vi börja. Vill man komma i kontakt med mig så bjornrudman.se. Snabbaste, enklaste sättet. Och jättekul att ni lyssnar på podden. ta gärna och dela den vidare och prenumerera på den, så får ni upp en liten notis i er goa poddspelare när det är dags för nytt avsnitt. Så hörs vi snart igen. Ha det gött. Hej.